Hallå där och varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Det här är en podcast om medberoende och missbruk av och med mig, Nemo Hedén. Till sommaren så har jag varit nykter och drogfri i 9 år och idag så försöker jag att föra budskapet om tillfrisknande vidare på alla sätt jag kan. Både genom böcker och föreläsningar men också i den här podden som ni lyssnar på just nu. Och i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och kanske istället kunna känna lite mera hopp. Tillsammans så försöker vi att i den här podden avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Avsnitt är här och det gästas av Kalle Schulman. Kalle och jag har en lång och krokig historia, men idag så ska vi inte prata någonting om den. Idag ska vi nämligen istället bara prata om Kalles egen resa. Från att växa upp med en alkoholiserad mamma och hur det har format honom genom livet till att slutligen ha inlett det stora och viktiga jobbet med sig själv. Ett arbete som han just nu är mitt uppe i. Det här blev inspirerande, starkt och väldigt, väldigt fint. Håll i hatten, nu kör vi igång veckans avsnitt. Han har fått sin kopp kaffe framför mig. Han tar första klunken. Han njuter. Välkommen hit, Kalle Schulman.
Tack. Tack. När jag var på väg hit så tänkte jag så, vad är det nu? Vad fan är det här nu då vi ska prata om? Vad är det? Jag vet ju. Jag vet ju vad det är. Sen så vet jag också att det är ju men det är ju inte färdigt. Färdigbearbetat. Någonting. Eller?
Men blir vi någonsin färdiga då?
Nej. Men vet du, jag tycker det finns en grund definition som är knölig, som folk som då påstår sig inte har några problem med såna här saker. Jag har levt med många såna som blandar ihop medberoende med snällhet. För det är det är två olika saker. Eller det kan också vara samma sak. De kan flyta ihop. Förstår du vad jag menar? För ibland så handlar det bara om snällhet och medmänsklighet och så här, ömhet och kärlek. Och ibland då så går det, när det då tar över handen.
Ja, snäll ska man ju vara och empatisk och så. Men jag tror att när det börjar tassa på medberoende så är det väl kanske när det börjar gå ut över ens eget mående. Och det är väl den gränsdragningen som är ganska svår. När man börjar involvera sig för mycket och börjar anpassa sig för mycket och så. Det är väl lite lurigt det där.
Ja, det är det ju verkligen. Och jag har ju jag har fått så jävla nog av det. På ett sätt som gör att jag inte tänker någonsin utsätta mig för det igen. Och jag tänker inte jag har svårt till och med att känna empati med människor som är där ute, för att det känns som att jag har gjort det. Jag har gjort det så mycket att jag är så jävla färdig med det. Nu får någon annan ta över det. Förstår du vad jag menar med det? Det kan låta så jävla obehagligt. Men jag känner ganska hjärtligt så här. Nej, jag bryr mig inte. Jag tänker inte vara nära där. Jag tänker absolut inte låta mina barn någonsin utsättas för en bråkdel av det. För det förstör så... Jag har förstört mer än 40 år av mitt liv. Förstört.
Ja, bilden man har fått av det, eller jag, är att du nu senaste 1-2 åren har gjort ett ganska hårt jobb med dig själv och verkligen ja, men, gått in i det där.
Mm.
Och fått mycket insikter och förändrats mycket i dig själv. Så jag tänker att vi ska prata lite om det, både hur det har varit med uppväxten och barndom och sådär, och sen hur liksom de här mönstren och allt påverkade dig sen i vuxenlivet i relationer och så. För jag tänker att har man växt upp med missbruk och sånt kring en, alkoholism och så, och man anpassar sig och allt sånt där som ett medberoende är, så följer du med en rätt in i ens vuxna relationer.
Ja, det har ju förstört allt. Alltså det är så mycket mönster nu som jag har försöker fortfarande bryta. Alltså beteendemönster som jag har ställt till det. Ja, men nu har jag gett mig fan på att nu ska jag, nu, för nu går jag runt med, det är som att jag går runt med en sån här, du vet, en sån här 360-kamera. Du vet en sån där. Man ser inte att man håller den när man tittar på det. Men jag kollar mig själv hela tiden, oavbrutet, på hur jag beter mig. Och när jag faller in i de här djupa, djupa spåren. Det är verkligen en bilbana. Alltså man, den här piggen längst fram på bilen. Man, alltså, och man vill ju gärna in i den. För det är där man hittar. Det är där man känner sig trygg. Vilket gör det extra lömskt. För att man känner sig då trygg i det otrygga. Och otrygg i det trygga.
Mm.
Och det är en omställning som tar en stund, tror jag.
Ja, jag tror att det där är väldigt naturligt när man har växt upp i någon slags otrygg miljö eller varit mycket otrygga relationer eller så. Det gör att man känner sig trygg i det otrygga.
Mm.
Det är exakt samma för mig. Jag kan ju känna att jag i relationer i vuxna livet har nästan tvångsmässigt förstört och skapat drama för att det är i kaoset jag känner mig trygg.
Mm.
För att jag aldrig har haft några sunda relationer omkring mig.
Exakt.
Och det där är ju otroligt lömskt. För att man känner sig trygg och det är en behaglig känsla. Men det är fortfarande destruktivt.
Mm. Precis, både mot en själv då. Men man själv har ändå blivit expert på det. Alltså det här är ju... Alltså det är det lätta egentligen att fortsätta. Men det är ju hemska i när man märker att man påverkar andra. Alltså att man gör då indirekt de medberoende till ens egna... knäppa beteenden.
Medberoende till medberoendet.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, men det blir ju ringar på ringar som bara dras utåt. Och inte blir svagare tyvärr, utan de är lika jävla. Det rinner igenom generationerna.
Mm. Men din egen barndom, din bror har ju pratat mycket om...
Ja, men det var, han har inte sagt det. Jag hoppas han... Säger du att han har
det var pratat något. Om... Det var något... Det var något poddavsnitt han i förbifarten, tror jag. Han sa någonting om någon alkad mamma.
Fan vad gränslöst av honom.
Verkligen. Men du själv då? Hur har det känts för dig att prata om det? Eller så här. Ditt perspektiv av barndomen. Har det varit likt din brors? Eller har det skilt sig mycket åt? För jag kan uppleva, om jag ska börja, att det har varit svårt för mig ibland att... prata om barndomen med mina syskon för att vi har så olika upplevelser av det och det har liksom kunnat bli tjafs om det.
Mm.
För att det är liksom så här, om jag upplever ett trauma kanske inte min syster eller bror känner igen det och då blir de lite sura på att jag kanske pratar om det i någon bok eller någon föreläsning eller så. Men det är fortfarande min historia och jag har ju rätt till det.
Mm.
Men de har ju valt till exempel att inte läsa mina böcker och så för att de blir så rädda för att det ska göra för ont för att de kan inte känna igen allt liksom.
Mm. Ja, det där är jätteproblematiskt. Det, för där blir det dessutom, där går det ju bortom det här biologiska. Att skriva en bok, det är inte direkt biologiskt. Utan, alltså det, hjärnan är inte gjort för att hantera det. Eller, för dem är det ju knäppt att, ja nu är det, jag vet inte hur mycket bokens ålder. Men alltså nu är det alldeles för många mot vad det skulle vara i ett vanligt liv. I en by, där är, ja, byn vet om det, kanske grannbyn, några där vet om det också. Och att då, för det här har jag ju tänkt på jättemycket. Jag har ju varit då som dina syskon. Fast jag har läst böckerna också. Och jag har också fått dem under tiden, eller läst dem under tiden i, liksom, när han har skrivit dem. Och hela tiden har jag vetat om den här, som du säger. Han har rätt till sin historia. Men det är någonting helt sjukt. För det är ju en... Alltså i det fallet, det finns ju många... Jag har så många typer av medberoenden. Men just det, till exempel mammas drickande. Det var ju en hemlighet utåt. Fast det är en dåligt... håll en hemlighet och det märktes väl liksom. Men att då plötsligt då är det en bok och så kommer folk fram till mig och säger ja, det är mamma alkoholist. För det första då att bara förminska någon så till alkoholist. Det vet ju du, alltså man är så mycket mer än så. Mm, det är bara en liten jävla, eller ja, inte liten skärva, men det är ändå en vara en skärva av en person. Och sen då de här historierna som du säger, vissa händelser som uppfattas helt olika. Det finns ju skillnad på traumatiska händelser och trauman. Trauman är ju stora, viktiga händelser som alla hade reagerat på. Alltså som alla som är mamma dog eller något. Och traumatiska händelser kan ju vara att mamma vände ryggen till. Det var bara jag som såg det och inte Alex typ. Eller hur? Du är med. Eller fattar du vad
jag
menar?
Jag är med.
För jag har inte riktigt formulerat här.
Nej, men jag tycker det låter rimligt.
Och då är det ju det som har varit jobbigt med det är för det första i grunden att han berättar om någonting som är min hemlis som han avslöjar. Förstår jag, alltså, ja. Det är ju jobbigt, men det är bara att acceptera. Och sen för det andra då att saker som skiljer sig i upplevelsen. Och sen för det tredje så har jag ju känt mig jävligt sen är jag en lillebror, så det är som är så jävla otacksamt. Och så är jag en lillebror, jag vill också skriva och så gör han det. Jag kan liksom inte säga något, för då blir jag bara en avundsjuk lillebror. Vilket alla småbröder är det liksom i grunden. Sen i det här fallet blir det extra mycket. Men det var också det som stör mig är att jag var kvar. Alltså en mycket större del av min uppväxt var söndertrasad än av hans. Alltså när mammas drickande blev allvarligt. Eller liksom, ja, men när det förstörde väldigt mycket. Då var jag 9 och han 12. 5 år senare så flyttade vi ner till västkusten och då blev han kvar i Stockholm. Och jag flyttade med. Då var jag 14. Och var med då tills jag var men först 20, men sen var jag med hela tiden. Egentligen fram tills, alltså oavbrutet. Och så att de här jag var med och hennes drickande blev också värre och värre och värre och värre. Och då var jag helt själv med det. Mm. Vilket gör att jag tycker att jag har mycket större anledningar än han att vara så här skadad, för jag blev mycket mer skadad. Mm. Eller jo, jag tror jag blev mycket mer skadad, för att han tog i alla fall tur med det ganska liksom, när han var 30 kanske började han bearbeta det. Och jag började egentligen ordentligt för ett år sedan typ. Mm. Och han då sa han, Kalle, du måste gå och snacka om det här. Du måste ju fixa det här. Men då var det, jag var som Roman i Succession. Nej, fan det är lugnt. I pre-grieved. Det är lugnt.
Ni har vissa likheter då, Roman.
Ja, det är ja, man jo, men vi har, alltså för mig är det kusligt när jag ser det. Vi är precis lika olandade liksom. Och så här, ja, verkar rolig, men det är så jävla mörk. Mm. Men det blir bättre och bättre nu. Fan, jag pratar mycket nu.
Men det är väl meningen.
Ja.
Trodde du skulle slippa det?
Nej, men det är så här. Nej, men det är ett jättebra ämne och det är jättebra att lyfta upp det och lyfta skammen runt det. Samtidigt så vet jag som sagt att det är många som försvarar sitt medberoende, som inte vill bli väckta från det liksom. För att det är tryggt där inne i det där.
Men jag vet ju att du har lätt att skoja bort saker och att snacka om saker på ett sånt sätt. Mm. Hur är det att prata om det här på riktigt i ett sånt här sammanhang? Det här kommer ändå gå ut till en del lyssnare och du ska röra känslor som du kanske inte rör så ofta. Eller, just nu på senare tid har du börjat göra det efter många, 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 många år.
Ja,
är du precis bekväm med det här?
Nej, men jag har ju skämtat om det som ett sätt såklart att handskas med det. Det har varit tydliga. Vissa stänger ju av och stänger in sig och går liksom bara lägger locket på. Medan jag har så här tvångsmässigt skämtat om det. Och det är också ett klassiskt sätt att skämta om svåra saker för att kunna leva med det. Men det är ju inte hållbart. Det är inte hållbart för att det man gör är att man skjuter bara problemet framför sig. Man tar inte tur med det. Alltså, utan bara skjuter framför sig. Så nu, alltså, både medvetet men också omedvetet, så jag tycker inte, alltså jag menar inte, man får inte skämta om det. Folk får skämta om det om de vill, alltså om mina saker. Men jag, det gynnar inte mig längre att skämta om det. Det blir ett steg tillbaka i min utveckling att larva mig med det.
Mm.
Och sen och det uppfattar, då kan man uppfatta som pretentiös och så. Men det, och det får vara så, det är lugnt. Det är lugnt nu. Jag har varit så jävla ängslig för sig. Vart jag kommer så här, jag vill inte verka pretentiös nu. Eller, det här kanske låter larvigt, men lalala. Alltså hela tiden så här, ursäkter. För att det som jag ska säga nu kan avfärdas lätt. Det är ju också ett svaghetstecken, alltså osäkerhetstecken. Att hela tiden hålla på och be om ursäkt för sig.
Anpassningssyndrom.
Ja, heter det så. Ja.
Medberoende håller på att ändras. Alltså själva namnet, benämningen i, av läkare och experter och så, till just anpassningssyndrom.
Bra.
Så du har ju själv vad du är inne på, att du vill anpassa dig konstant. Det har ju med det här att göra liksom.
Det är jättebra, för jag tycker medberoende är ett dåligt, nu när du säger det, ett skitdåligt ord för det.
Många tycker det. Och just det här med anpassningssyndrom är också lättare att applicera när det handlar om psykisk ohälsa till exempel, eller allt vad det nu är. För det går ju att applicera på allting.
Mm.
Att anpassa sitt liv efter någon annan är ju medberoende.
Mm.
Men jag tänker så här, att du som sagt har ju inte snackat så mycket om din barndom och uppväxt som din bror. Men nu är det ju faktiskt, idag ska ju strålkastaren vara på dig och du ska få berätta lite grann och prata lite om hur det har varit och så. Om man ska ta med oss till din barndom och din uppväxt. Hur var det då? Reflekterade ni någonsin över att det var konstigt då? Eller att det dracks för mycket? Eller dyssigt på något sätt? Eller kom allt det här långt senare?
Nej, det kom ju verkligen då. Sen var det så svårt att man inte hade ett... Liksom ett jag pratar bara med er. Det är lättast så. Jag ska inte säga vi då. Jag pratar bara utifrån mig själv. Jag hade ingen... Så jag menar inte att, som att de inte finns, utan bara, ja, kommer jag återigen säga, disclaimer. Och obs för det, och jag tänkte på det. Jag hade inget rättesnör, jag hade ingen vit balans har jag tänkt på. Du vet, när man ställer in vit balans när man ska filma något, så säger man, där är vitt, klick, och så då anpassar sig alla färger så att det blir rätt återgivet. Och då hade jag ingen vit balans. Det fanns ingen liksom mormor som gick och pratade med, eller en moster, eller en kusin, eller inte ens liksom kompisar. Jag hade ingen som klev in och sa, du Kalle, så här ska det inte vara. Det du är med om nu är fel. Och du ska inte må så här. Ingen sa det. Och det är ju, nu är, jag tror att det finns bättre genomlysning av ett samhälle i att kolla hur enskilda individer mår. Sen menar jag inte att de är bra för att ta itu med allting, men de är i alla fall på att upptäcka det. Men så det var ju, jag skulle säga från 9 års ålder så var det påtagligt, och då var det ju, allting handlade då om att undvika saker som skulle trigga igång. Det här bråket var ju det man var rädd för, rent fysiskt. Att reta upp någon. Men det här molandet var ju det här, var ju det vanliga, alltså drickandet. Och då var det inte så att hon var så här, gick omkring och hon satt inte på en bänk liksom, utan hon skötte ju sitt jobb. Hon var ju superduktig på jobbet. Det handlade då om att hon blev mörk. Hon var väldigt mörk och lätt triggad. Alltså det var ett minfält. Man kunde när som helst gå fel, och då gick hela dagen åt helvete. Och det gjorde att hela min barndom från 9 i alla fall var liksom en rädsla för att det här, nu kan det gå åt helvete. Det kan när som helst brista. Och det är ju ett beteende som har verkligen hängt med fram tills alltså nyligen. Att inte bara då vara rädd för, utan också förbereda sig på det. Att hela tiden vara beredd på att det kommer gå till helvete i förhållanden och allting. Alltså, alltid ha en väska packad och alltid vara beredd på att kunna dra. Det har gått så långt att det kan handla om att jag slutar köpa mjölk, för att jag vet att den kommer ändå eller så här, om jag har mjölk, jag tar inte ut den, för den ska ändå ställas in igen sen. Alltså förstår jag att det har blivit kortsiktigt in i minsta detalj, för att jag vill inte räkna med vad som händer sen. Allting har blivit provisoriskt upp till typ nu. Nu har jag börjat så här, vill jag ha ett hem igen för första gången. Utan att såra någon som jag har levt med då tidigare. Alltså det är klart att jag vill ha ett hem, men som jag har känt ett trygghet i det. För att det har alltid varit så jävla osäkert. Och det är, alltså, det är, jag pratar ju mycket med terapi om det. Men det är så jävla... Nej, det är taskigt. Orättvist. Och så. Att det, vissa har det så. Och vissa har det inte så. Försöker man se alla fördelar. Ja, men jag blir så här känslig för stämning i ett rum. Alltså det... Det tyckte jag var kul att hålla på och skryta om typ förut också. Men det är ju svinsorgligt att behöva gå in i ett rum och känna av alla. Ja visst finns det nyttor med det, men jag skulle otroligt gärna avstå alla de nyttorna. Och också när man frågar någon, och det händer fortfarande nu, alltså med min tjej, jag hatar att säga min tjej, det låter så jävla normalt liksom, som att det är en av alla andra. Det här är mycket större än så. Nej, men nej, det kan vara, för hon har också liknande, hon har många erfarenheter också. Jag ska inte prata om henne, det får hon göra själv då. Men när man, du vet, när man märker något, att det är någonting, och de säger nej, det är ingenting. Och jag vet så här, jag ska inte fråga, men jag vet att det är någonting. Och, så, och ibland kan jag tala med så här, men jo, men det är någonting. Och så kan man säga nej, det är ingenting. Och så säger jag, fan också. Då blir jag helt så här, fan, jag vet ju att det är något. Det är inte så att jag tror att det är något. För det är den gåvan man har fått. Eller den gåvan, det oket.
Blessing and a curse.
Ja. Mm. Och så till kommer fram att det var någonting. Det, för det är alltid någonting. Alltså jag har aldrig, jag har inte haft fel en enda gång om det är något. Sen kan man ju då nästan skapa någonting genom att fråga det. Alltså det kanske blir en liten grej som till slut blir en så här jättestor. Och att fan, att man inte kan låta någon vara i fred. Ja, det kanske är något. För låt då den personen ta upp det när de känner för. Den säkerheten håller jag på att bygga upp nu. Att det är inte mitt problem. Det är inte mitt problem så länge hon inte, eller han, hon, inte säger något.
Att inte ansvara för alla andra människors känslor.
Det är det som är hela, det är min, jag säger det så här, det är min stora grej. Alltså det har jag har 20 grejer som är min stora grej. Det är, men det är verkligen bland de största. Att jag kan inte ta ansvar över andras, varken deras mående eller deras känslor eller att tycka synd om det, för det är deras eget ansvar att ta hand om sig själva. Det är faktiskt så. Jag kan inte hjälpa dem. Mm. Och för det är ju den stora insikten med det här medberoende, eller vad heter det, anpassningssyndrom. Den stora insikten är efteråt, för nu är de ju döda. De här skadorna är kvar. Men den stora insikten är att det var ju, jag var ju chanslös ändå. Jag kunde inte göra någonting. Det spelar ingen roll hur mycket jag anpassar mig. Det gjorde ingenting bättre för dem. Det gjorde det bara sämre för mig. De blev inte glada av det. Alltså det hade ju varit mycket bättre att vara icke-anpassningsbar, utan vara så här, vad är det här? Det här är fel. Det hade varit mycket bättre.
Mm. Men pratade du med dina bröder om situationen hemma? Alltså försökte ni närma er era föräldrar, eller var ni bara rädda för kaoset liksom?
Nej, vi var bara rädda. Det var liksom outtalat, man talade inte om det. Det var någon gång som jag minns ett tillfälle när jag sa den jävla fyllekärringen och sånt där. Och då kollade hon på mig som att jag hade sagt... Alltså som att jag sa yxskaft typ. Mm. Alltså som att noll erkännande i det. Mm. Som att jag var helt galen. Helt knäpp. Det var enda gången fram tills hon då åkte in på så här, vad heter det? Inte rehab, men det var rehab. Nämnde man skolan.
Mm.
Då mötet till dess, alltså vi åkte dit i den här kontor här i Stockholm. Och så frågar den här personen, mamma, så här, varför är du här? Och så sa hon det var helt sjukt att höra. Att jag är här för att jag har problem med alkohol. Så jävla sjukt. Första gången, jag var då 35. Helt sjukt. Helt jävla sjukt. För då var det typ som att, fan, det här stämmer inte. Det var nästan som att här, det var liksom inte så att det är skönt. Mamma erkänner att det var liksom redan för sent. Mitt liv, det gjorde inte mig glad. Det gjorde ju henne. Det var ju för hennes skull. Och det är bra. Men det är återigen samma sak nu. Jag är trött på att göra det för andra. Eller som för andras skull. Den här förståelsen. Jag har nu, det kommer säkert dras tillbaka till en normal nivå småningom. Men just nu är jag så anti andras skull. Liksom.
Gissa vilka jag gör den här podden ihop med.
Nej, är det någon annan förkortning? Mm. Ja.
Mm.
Vad kul, hon ringde därifrån någon gång och var så jävla arg. Så arg. Man får ju, vad är det då? Ja, men det var en maträtt som var så här. De var ju för hårda, så här, men det är kanske en del av det liksom.
Men var du på såna anhörigvecka då, eller? Hälsade på?
Nej, Alex åkte dit. Men det var bara på en dag. Men då bor folk där också, eller?
Ja, men det är nog olika, tror jag.
Nej, men det var också själva grejen att vi var inte så... vi var ingen familj på det sättet. Inte ens som barn. Alltså, vi var inte det här... nu är vi här för varandra. Så som du är med dina barn nu, antar jag. Och jag är med mina barn. När det är så här... vi ska hjälpas åt. Vi, alltså, var det än är, så jag kommer alltid hjälpa till. Vi var mer än... vi var pjäser på en plan istället. Mm.
Men så ni konfronterade aldrig era föräldrar, förutom en gång där som du berättade om. Snackar ni med varann någonting, du och bröderna?
Nej, men inte under uppväxten, nej.
Nej.
Det var bara skräcken. Vi levde bara, nej det var, nej. Så skämtandet kom ju sen senare. Framförallt när de dog. Då började vi skämta. Men vi skämtade inte så mycket heller innan dess. Men sen de här skämten blev ju, ja, vi kan ju skämta nu fortfarande, att skriva så här, sms med så här OUS, alltså, eller jag har, Alex, jag har sovit dåligt, stänger av telefonen, OUS, alltså puss, fast så här, lite det är bara den där lilla felskrivningen, vet man så, okej, mamma är lite,
jaha, det ska vara puss,
ja, exakt, okay. OUS. Så det är såna grejer kan fortfarande hänga med. Men som sagt, han har ju gjort sitt. Jag ligger ju liksom 10 år efter i det här. Men nu gör jag det. Det går, vissa behöver längre tid på sig bara.
Mm. Det är ändå intressant det här som du pratade om inledningsvis. Hur mycket vi tar med oss från barndomen och hur det påverkar våra vuxna relationer. Och hur det går ut över allt i princip. Mm. Var det det som gjorde att du till slut tog tag i det här och ville göra jobbet med dig själv? Att det blev för påtagligt hur mycket det gick ut över dina relationer i vuxna livet?
Ja, och då inte... jo, exakt. Vissa typer av beteenden som kom med, som har varit med liksom. Exakt. Så inte så här någonting med... vad ska man säga, inte det här direkta, vad ska man säga, för det är så lurigt det där, för den här typen av då medberoende att leva, det var ju framförallt den här anpassningen, eller att låta andras humör hela tiden bestämma, och att söka sig nästan till människor som sviktar, alltså som man inte vet, för att det är van vid. Och när till slut då, precis, när jag också vet, för man vet ju, det biologiska med ens barn, den står liksom överallt, och det vet jag, då märkte jag att jag är olika liksom. Med dem så är jag så väldigt, det har alltid varit så. Där har jag varit så här, de har varit heliga på så sätt att de har på något sätt varit undantagna. Sen har jag gjort fel med dem också, såklart, men från att föra över någonting, men det har ju varit så tydligt att det har blivit två olika liv. Alltså jag är en pappa, och då är jag, ja, då tycker jag, ja, då har jag gjort så gott jag kunnat liksom. Ja, men då har jag varit bra faktiskt till och med. Alltså jag har varit kärleksfull och närvarande, och, men jag märker att det blir så stor skillnad på de här två, det och sen resten. När det typ snart, eller då till slut blir olika personer.
Hur märker man när de två Kalle krockar liksom?
Jo, men det är när folk men det är när man drar sig emellan, alltså när det är olika saker, alltså när det blir som ett dubbelliv, att nu är jag papperrollen, och nu ska jag vara pojkvän, eller fixa något skönt, eller vara kul. Eller, alltså det blev olika personligheter av det. De drogs isär på ett sätt som var, skapade en jävla stress hos mig. Jag märkte att jag höll på att gå sönder. Så då märkte jag att jag måste nog få samla ihop det här. Jag måste vara samma person överallt. Och då vill jag ju, enda gången jag mår bra är ju när jag är pappa, alltså den rollen, i alla fall när, alltså, jag behöver inte alltid ha barnen, men jag har den snällheten i mig, alltså den ansvarstagande och förutsägbara och trygga liksom. Och det var den, ja, så det var den jag ville att allt annat skulle gå dit, och nu är det ganska mycket så.
Ja, men det där som du säger om förutsägbara, det är ett ord som har satt sig väldigt mycket hos mig i mitt föräldraskap. Jag fick höra det när jag skulle få barn, att barn vill ha förutsägbarhet. Och så tänkte jag på min egen barn och jobba. Hur totalt oförutsägbart det var.
Mm.
Bara, nu ska vi göra det här. Nu är vi här. Nu sover mamma sover på en centrifug. Nu är pappa sticker iväg där på turné några dagar från ingenstans. Jag visste aldrig någonting vad som skulle hända med någonting. Och vad det gör med ett barn.
Mm.
Så jag har verkligen försökt också att verkligen lägga vikt med just det där. Mina barn ska veta vad som gäller hela tiden. Liksom. Mm.
Ja, precis. Jag tror att det är lätt för många vuxna som har lite knasigheter för sig, att de tycker också att det är säkert bra för barnen att vara lite flexibla och
lite charmigt.
Ja, jag tror att det är skitlätt för dem. Mm. Också att de kan få beröm av andra. Ja, oh, det är så bra att ni bara drar, ni bara vågar.
Mm.
Ni bara bor i en bil på sommaren. Det är så här, nej, nej, nej. Det är, alltså för mig är det bara det är skräck.
Ja. Nej, jag håller helt med.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården, och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren, och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård, där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Bör du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst, så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Men vad har det gjort med din egen syn på alkohol och så, med tanke på din egen uppväxt och din mor?
Ja, det är en bra fråga, för att jag har ifrågasatt den hela tiden. Eller ifrågasatt den, jag har betraktat den hela tiden och försökt hålla koll på den och kolla, alltså, se hur jag beter mig av det och så. Jag har ju... De skulle aldrig, eller det kan man ju verkligen inte säga, men eftersom jag är så tydligt vet, i alla fall det finns olika typer av, vad ska man säga, otäcka upplevelser av en förälder som dricker. Det behöver inte vara att någon blir aggressiv eller mörk eller så, utan bara att någon är kanske lite för glad är också knäppt, det är också en personlighetsförändring.
På tal om oförutsägbarhet ju.
Ja, exakt.
Mm.
Och att det är otäckt, vem är du nu? Och alltså att man ser olika skiftningar liksom, på grund av... Ja, den är otäck att leva med. Oavsett om den, som sagt, pappa är jätteglad, han dansar. Det är inte något positivt. Men det tror säkert många också. Jag blir alltid så glad på fyllan. Liksom. Så jag har, mitt drickande är väldigt... det tillför... Jag älskar att dricka vin. Men det tillför inte... Det gör inget med mitt humör. Jag blir inte förändrad. Jag blir extremt sällan så här, full. Men ändå så känner jag ju att det är jätteladdat. Och när det blir laddat så tänker jag hela tiden på det. Så när jag tar då en whisky så är det så här, oj, så får man. Så då kommer jag alltid att säga det. Jag tar en whisky nu bara, som ni vet. Alltså bara, inget konstigt här, inget smygande, utan det ska jag ta. Jag känner mig lite krasslig hals. Alltså det är ju laddat. Och jag skulle gärna sluta dricka någon gång. Men nu är jag så gammal, alltså nu jag har inga, det händer inte så mycket av drickandet. Det är inte så att det är någonsin, att jag är bakis skulle aldrig ske. Och att jag liksom, jag förändras liksom inte så mycket. Samtidigt så vet jag inte, varför dricker man då? Det är något konstigt då, kanske.
Kanske något socialt, jag vet inte.
Nej, men jag kan dricka ensam och tycka att alltså,
ja.
Går liksom inte ut. Så jag vet inte. Ja, det är en pågående inre dialog.
Vad säger du till dina barn om just det där alkoholen och så? Eller vet de om vad det är och vad det innebär med människor, och vet de om din mammas historia och så? Eller? Mm. Hur gamla är dina barn förresten?
De är 9 och Penny fyller 13 nu på söndag.
tonårsdotter.
Ja, så sjukt. Oh, shit.
Ja, men de vet mycket om det. Jag har berättat mycket om det. Samtidigt vill man inte heller, men det är viktigt att man inte, så att deras minne inte blir, men farmor var bara en alkis. Alltså, hon var ju, det finns massor att lära. Hon lärde mig mycket, alltså otroligt mycket. I hur man blandar drinkar och sådär. Nej, men vikten av bra gin. Och, nej, inte det.
Det är svårt att hålla sig, va? Eller?
Nej, men så att så man försöker förfina det. Alltså, berätta om det som... alltså, problemet... Så här. Jag ska göra några anteckningar om det. Problemet är ju inte problemet. Liksom. Problemet är ju inte... Problemet för mig är egentligen inte att mamma drack. Utan problemet för mig är ju vad det orsakade. Det är ju det som är problemet. Jag skiter i om hon dricker. Nu, alltså nu kan jag säga så här. Jag tänkte på det någon gång som att... det kanske var i terapin jag pratade om det. Som att... För det var någonting... Om jag ville ha en förlåt eller någonting. Men så här, det är som att jag blir påkörd. Mamma kör på mig. Jag cyklar och mamma kör på mig. Och sitter där i bilen och skriker förlåt. Och jag ligger och så här... Jag är blodig och säger, ja, absolut. Men jag måste bara ta mig upp. Liksom. Det här är problemet. Mm. Inte att hon gjorde fel. För att förlåta någon, det gör man ju för den personens skull, inte för sin egen skull. Så i praktiken är det så. Det borde inte vara så. Det borde vara så att man förlåter någon. Alltså att jag låter det vara. Men så funkar det ju inte. Folk säger förlåta då dåligt samvete. Så. Men skitsamma, var hamnar jag nu? Jag samlar bort det. Jo... Nej, vad pratar vi om?
Men din mamma, det här med att göra saker och man ser effekten av det, beteendeförändringen. Men alltså, det hade inte varit ett problem om hon var samma person, det var det. Vi pratade om att ett problemet var att hon förändrades.
Mm. Det är precis. Ja, det var ju det. Och det gjorde ju att jag också var tvungen att anpassa mig till det. Jag vet inte vad fan jag kom av mig helt.
Men jag tror inte heller det är ett problem om någon dricker och den är exakt samma person då.
Ja, exakt. I mitt fall. Nej, precis. Samtidigt så är det ju så jävla laddat för mig hela den här frågan. Så att, det vore härligt att få bort det som en faktor. Samtidigt som här, jag snusar och så också. Det var också bra. Mm. Säkert.
Men du pratade lite om det här med att ni skojar om en del, du och framförallt Alex då, gissar jag. Har ni haft seriösa snack om det också?
Ja, nu sista halvåret, året så har vi pratat lite allvarligt om det. Och det är för att jag har kommit dit, alltså till den punkten att jag behöver det. Eller behöver det. Jo, men det är bra för min utveckling att prata om också de reella skadorna. Och också höra honom pratade om det uppriktigt, bortsett då från böcker, men det var ju liksom, det är fortfarande en bok, det finns ju saker kvar. Så vi, ja, men vi pratar om det då och då. Han är en av dem som jag är på min lilla lista av människor också, som jag säger. Det finns, alltså i min då återhämtning från den här uppväxten, så då är det svårt ibland då. Ja, men det är också apropå alkohol, alltså att då sluta dricka, när du slutade dricka, det gjorde ju att du kunde inte umgås på samma sätt med gamla gänget. Inte på samma sätt, eller hur?
Nej, inte första tiden, absolut. Det var ju, man fick göra många förändringar och sådär.
Ja.
Idag så hänger jag ju med dem, man gör ju andra saker.
Ja.
Men absolut, det är ju en stor förändring och lika mycket för dem blir också en förändring.
Jag menar det, för det är många av dem som kan känna sig hotade av att de också ifrågasätts då. Mm. Alltså, borde jag också sluta dricka? Samma sak är det då för mig nu i min förändring, där jag går från att vara den här personen som anpassar sig så mycket att hela min personlighet är okänd egentligen. Den är ju instängd från att jag var typ 9 då. Så utvecklas inte den. Jag fattar ju då att det här går inte att blotta. För då kommer jag inte överleva. Så jag stängde in den och skapade en massa försvarsmekanismer och beteenden, sköldar och alltså, allt för att inte ta illa vid mig av det jag var med om. Och det gör att till slut så vet man inte själv riktigt så här, vem är jag då? Alltså säkert nu då, när man ska locka fram den här lilla nakna personen som har varit instängd så länge. och börja öva på att utsätta den för livet. Och åka, också att den ska åka, kommer åka på smällar, och då kommer det göra så jävla ont. För att det är första gången som jag är naken. Det är första gången som jag är framme. Att ta ett nederlag eller så när man har massa masker och sköldar, det blir ju mycket lättare på, något, på så sätt. För att man kan ändå trösta sig med, det blev ändå inte jag. Det var ändå, för den är kvar där inne. Mm. Så att nu då ta fram den är läskigt som fan.
Det påminner ju lite om att bli nykter. Just i det här med att nu ska man möta känslor och livet på riktigt. Mm. Utan att falla in i en gammal roll eller att bedöva sig med alkohol eller fly på något sätt.
Exakt.
Att stå kvar i livet och känna, okej, vad känner jag nu? Var i känslor och leva livet på livets villkor. Det är ju jätteläskigt. Mm. Men det är ju egentligen olika sidor av samma mynt på något sätt.
Ja, det är det nog. Ja, ja det är det ju. Det är nog samma sak. Liksom, det är nog inte bara att man kan jämföra med det, utan det är typ samma typ av problem. Alltså att man, den personen man blir när man dricker, det är den personen som jag har framme hela tiden. Som bara försvar.
Mm.
Och att... Att då skapa de här nya typ allt från umgänge till vilka relationer har jag med någon, med personer som, och de känner ju då mitt skal bara, inte den riktiga, så då bygger det ju hela relationen på en falsk grund.
Men hur luskar man ut det där då? Alltså hur känner man på riktigt vilka relationer som är på riktigt? Hur har du gjort?
Nej, då, jag har gjort listor. Och de listorna har utgått från, okej, den här personen kanske vet en del om att jag har det här problemet och att jag har det här, någonting i mig, en naken sida i mig. Men är kvar ändå och är liksom, uppenbarligen i så fall nyfiken eller, och skulle antagligen acceptera om jag tog fram den och blev den, vem det nu är. Men sen finns det vissa som man vet att den här personen skulle aldrig gilla den. Utan vill bara ha det här snajda, det roliga eller kvicka eller gränslösa, eller, alltså, som är bara mina försvar. Och då, då blir det inte så svårt heller att skita i dem.
Men ghostar du dem då, eller gör du liksom en regelrätt skilsmässa?
Nej, de har ghostat. Men de andra tar jag samtal med. Liksom, alltså bara för att prata och berätta bakgrunden och säga nu kommer jag försöka bli autentisk. Det är det som är nyckeln till alltihopa. Och det är det som många då i medberoende har inte, det autentiska är bortsopat, utan de bara har en roll. Och så frågar man om de skulle vara med på det. Alltså skulle du acceptera det? Typ. Och vissa som sagt, som när man slutar dricka, ja, kanske det, ja, vi hörs. Ja, skitbra, kul för dig. Alltså de fattar att de vill inte såra en, men de vill heller inte bli hotade själva. För att många av dem gör också det. Jag vet inte hur många som har sådana här problem. Jag tror att det är såklart en skala, men jag tror att det är en enorm del som har, och säkert med våran jävla pissgeneration till föräldrar. Alltså det är den sämst mående generationen någonsin, va? Det måste vara det. Fan vad de mådde dåligt. Mm. Alltså den här skammen att prata känslor, skammen för allting som är mjukt, eller skammen för att våga blotta någonting som är mindre bra, och vikten av att hålla uppe något, och, alltså, och för de var uppväxta också i sin tur av föräldrar som var, alltså, pressade dem. De mådde piss, alltså 40, 50, 60-talister, ja, det är ju tjej, jag är äldre än du såklart. Men de mådde, eller mår, de som lever, de, fy fan vad jobbigt för dem.
Fan vad jag blir omtumlad och fascinerad och lite golvad av just den här insikten av att det är exakt samma sak fast bara olika sidor av samma mynt.
Mm.
Det är ju det.
Det är ett försvar. Vickandet är ett försvar också. Ja. Alltså en försvarsmekanism.
Det blir ett tillfrisknande från olika synvinklar, kan man säga.
Mm.
Du ska liksom hitta ditt autentiska jag. Mm. Vem är jag? Vad vill jag? Och liksom så här, och göra den gallringen, kan man säga, i din umgängeskrets. För jag har gjort samma gallring. Alltså jag var ju livrädd när jag blev nykter för att bli ensam. Som alla är. Man tänker att nu kommer alla falla bort. Jag kommer bli ensam. Ingen kommer vilja vara med mig. Men jag märkte ju att när jag blev nykter och berättade för mina vänner och bekanta och familj att nu är det så här det kommer vara, det var ju absolut människor som föll bort, men det var ju också människor som jag bara söp och knarkade med. Mm. Och om det enda gemensamma vi har är alkohol och droger, då är ju inte det någon människor som jag vill ha i mitt liv ändå.
Nej, men de är väl lätta, de är lätta att vara med. De, det gör inte ont.
Nej, de följer bort. Mm. Så är det ju liksom. Och mina riktiga vänner blev ju kvar. Mm. Vi gör ju bara andra saker ihop idag. Så jag brukar se det som en nödvändig gallring på något sätt. Mm. Det finns en meme som säger så här: "Do you wanna know who your true friends are? Get sober."
Mm.
Ganska fint ändå. Mm. På något sätt. Och det påminner väldigt mycket om det du berättar.
Ja, bli autentisk. Det är samma sak då för mig.
Vad blir kvar liksom? Ja, och det äkta blir kvar liksom.
Exakt. Och för mig nu så, alltså, när jag känner att jag hamnar in i en roll eller dras in i det, antingen, ja, då, ibland så har jag fortfarande så här, ja just det, skärpning. Autentisk. Men allt som inte är det, så här, det är så ointressant. Jag tänker inte slösa en minut på att prata med någon. Det är klart man får ha jobbmöten där man inte är autentisk, utan man har olika roller och så här. Men jag tänker inte slösa en minut på någon jävel som, där jag, som jag anpassar mig till och drar fram personligt drag som inte är jag.
Mm.
Det är, för det blir som ett återfall, typ. Det blir som att ta ett järn, fast så här, jag ska inte dricka. För det skadar mig. Det skadar mig jättemycket. Efteråt, jag får sån ångest efteråt att fan, jag satt där och var den här jävla osäkra människan. Och man ska inte förakta sig själv. Även i nederlag, utan man ska försöka förlåta sig själv eller förstå sig själv. Förstå sig själv är bättre. Men det blir som ett det blir som att, för att då blir varje steg tillbaka blir man börjar från början lite grann.
Mm.
Och det gäller också, för det är lättast, egentligen är det lättast för en alkoholist att dricka. Alltså det är easy way out. Och det breda, alltså det är ju det. Det är så jävla lätt att man dras in i det, för att det görs allt, för allting blir ju lättare på kort sikt.
På tal om det vi sa i början, det här med destruktiv trygghet. Det är ju en alkoholist, natur och naturliga tillstånd att dricka.
Ja.
Det är ju så.
Exakt. Och på samma sätt så är det för mig att ska jag hålla på att dra fram den här lilla nakna, alltså det är ju skitläskigt. Skit i det. Mm. Man vill ju gärna en på så sätt så vill man vill ju gärna in i det lätta, så man slipper hålla på ansträngning, för det är en pågående ansträngning hela tiden över, jag vet inte hur lång tid det tar, det kanske aldrig tar slut, men det blir nog lättare i alla fall, hoppas jag.
Jag tycker att det är modigt av dig att gräva i det här, vill jag säga först och främst. Sen tänker jag på det här du sa om att du har dragit på dig olika masker, spelat roller och anpassat dig sedan du var 9 år gammal, och nu har du börjat göra ett tungt jobb med dig själv senaste 1-2 åren. Hur tar man reda på vem man är då?
Nej, det är ju det som är så jävla. Jag går runt nu. Nu har jag lyxen att kunna, så här, att kunna överleva och ha massa tid över att fundera. Tänka och så. Och det är, ja, för det blev jag förberedd på i terapin. Att du vet inte, det kan hända vad som helst nu. Du ska vara beredd på det. Du kan, den som den här den nakna lilla Kalle hade fått vara med hela tiden, vad hade han gjort då idag? Nej, det kan vara som helst. Det är det som är så jävla läskigt. Sen finns det så, ja, men jag är duktig på att skriva, vill jag. Men så måste man ändå ifrågasätta det. Är det verkligen så då? Så man måste ifrågasätta typ grunden till allt. Skitläskigt. Men det är också någonting man måste göra. För att jag vet inte alls. Jag vet att det är, det enda jag vet nu, det är bara allt som, nu vet jag, än så länge så vet jag bara det, liksom, till största del det sorgliga med att, och konstaterandet av den här personen. Han är ju som ett barn då. Alltså, ja, jag skulle säga att han är, nu är han fortfarande ett barn. Jag åkte till Argentina i höstas, då var jag hos dig, var någon gång där, krokarna.
Mm.
Och där var det, för det var första gången då, som, för det var också skönt att byta miljö. För att det är en sån här stad som man bara har sitt umgänge, och man har också fysiska platser blir kopplade. Det vet du också med alkohol. Alltså det blir så här, vissa områden är så här, kopplade till en viss livsstil. Så här lever man eller dricker. Och,
ja, Tylösand.
Ja, exakt. Så det tar också tid att omforma dem till att vara, okej, hur är de här platserna? Alltså det, går jag in här nu, då är det jättelätt att jag kommer tillbaka. Utan att dag för dag, eller minut för minut typ, göra om dem till platser för den då lilla Kalle, som han gör anspråk på. Men då märkte jag då, när jag åkte till Buenos Aires, som var en helt ny plats, jag känner ingen, alltså, och ingen liksom känner mig eller så, utan, och då blev jag, då jag satte mig på huk så här, som barn, jag pillade med små stenar och håller på i, jag vet inte hur lång tid det gick, jag ska inte säga timmar, men jo, men det gick, alltså, bara, jag var ett barn, så det, jag tror att han är lilla Kalle, jag ska, måste, han är fortfarande ett barn. Men han kan nog ta igen sig.
Ja,
han säger, det är
ja,
jag.
Ja, verkligen. Och vilken jävla spännande resa du är inne på.
Mm, det är härligt. Det är skönt. Jag är så glad att jag orkade starta den. Jag är stolt över det. För det är tungt som fan. Och alla människor som går runt där ute. Jag säger inte att jag har ingen empati med det. Jo, men det har jag visst. Eller jag har förståelse. Och jag vet hur orättvist det är, för det är verkligen orättvist det här, alltså att vissa barn, det handlar om barndomen, alltså att vissa barn inte får det de behöver, vissa får det. Och vissa går igenom det här liksom, och är lyckliga. Sen kan man säga, ja, men jag har alltid dragit den, är du intressant eller hade du en trygg barndom? Den har jag alltid dragit så här. Som att det är, ja, men jag är intressant, vi hade pissbarndom, alltså, vi är lika, som att det är någonting nästan coolt med det.
Ja, men det har varit mycket romantisering kring det här destruktiva, och att man ska ha mått piss och haft en jobbig barndom, då är man intressant liksom. När det snarare finns något beundransvärt i att bryta de här jävla träden. Det kan man ju göra, och vilken kraft det är i det, att upptäcka att man behöver inte vara en slav under sin barndom och sin uppväxt. Man kan bryta det där och ge sina barn någonting annat.
Exakt.
För att ju mer jobb du och jag gör med oss själva, desto bättre kan vi ge våra barn. Det är,
ja,
ju så.
Så är det. Så är det verkligen, att vi bryter det. Men sen är det också, ännu ett lager av orättvisa är ju att bryta det. Det går inte själv.
Nej.
Det går inte att tänka sig till en lösning eller att bryta de här mönstren. Man måste ha professionell hjälp. Och det är inte alla som kan det, och de som då går får via remiss på vårdcentralen, de får 5 besök hos någon trött jävla psykolog som inte vill jobba där, utan bara, alltså, hade han varit sugen så hade de haft en egen praktik eller drivit någonting. Då får man det, eller via Kry, alltså, jo, det är bättre än inget, ja, jo, jag vet inte. Så det blir också en klassfråga i det, att det blir lättare för de som har möjligheten än de som, för att jag tror att det finns väldigt många där ute i liksom vissa förorter som så här, verkligen har behovet. Men som inte har en möjlighet att betala för.
Det finns en liknelse här som man kan applicera både på beroende och medberoende. Att samma hjärna som har satt mig i skiten kan inte ta mig ur den.
Aha.
Det är liksom så här, man behöver hjälp utifrån oftast.
Ja.
För att jag behöver oftast ta hjälp av någon som har gjort resan. Eller någon som är proffs. Någon annan bara. För att liksom min hjärna är ju den som faktiskt har tagit mig hit. Då behöver jag hjälpa någon annan ut. Liksom. Och jag tycker du sätter fingret på det med det där. För det är ju så.
Ja, man behöver hjälp. Det är som du säger. Men det är klart att prata med någon som har... Men, och det är så otroligt tydligt bara när man går runt på stan. Vem man än pratar med så kan man avgöra väldigt snabbt. Är det här en person som jobbar med sig själv eller inte? Alltså är det en person som jobbar med sig själv eller kanske är trygg? Och så, eller så är det en otrygg person som borde det. Det märks otroligt fort. Så då ett råd, om man får ge ett råd då. Om man känner själv att fan, jag har destruktiva mönster. Inte bara destruktiva för mig utan också för omgivningen. Alltså att jag för vidare det här med beroendet. För det är det som är synden. Alltså att ha det själv och bryta det och leva ensamma, fine. Men då för du i alla fall inte vidare. För det är för jävligt. Det ska man ge fan i. Så om man då ser någon på stan som man märker, eller en kompis, så är det jättebra väg att börja. Att få en vägledning in och ut ur det. Liksom, att få en väg ut ur det, för det ska inte vara så där.
Nej, tänk va. Vem hade trott att vi skulle sitta här och prata ett sånt här samtal?
Bra tv, Nevo, bra tv. Ja, sitt inte, drick inte ingenting. Nej, gå på auktion idag. Gå på,
ja, exakt.
Hembygdsgård, bra tv, Nevo.
Nej, men jävlar. Det är väl fint hur livet kan förändras, va?
Ja, det är det verkligen. Och, ja, man blir ju faktiskt visare.
Mm.
Och mer ödmjuk. Det är väl det som också är. Man blir mer ödmjuk också inför saker.
Ja. Ja, nej, men jag måste säga helt ärligt att jag är lite förvånad över att du gör det jobbet med dig själv, men mest av allt superglad och man blir typ stolt. Det kan inte jag säga, det låter som min farsa då, men jag blir typ det, för det är så jävla häftigt att se på dig och hur du pratar om det med de insikterna du har och att du verkligen känner självförändringen i det. Det är liksom,
och det behöver inte innebära heller att man blir, för det är också en klyscha med folk som har druckit och slutat dricka, att det blir så här, då blir de så jävla tråkiga eller så. Det är inte så. Alltså när man gör jobbet med sig själv, tvärtom, så blir man, jag skulle säga att man har mycket mer att bidra till andra med.
Mm.
Och att ge andra, eller att vara en utmaning och att få det djup. För det här platta snacket, man ruttnar på det. Det är kanske en åldersfråga, jag vet inte.
Det var väl 4-5 år sedan som du satt hos Tom och Petter och sa så här: fan, Nemo har blivit ganska tråkig när han blev nykter, va?
Mm.
Men det säger du inte idag.
Nej.
jag var tvungen.
Nej, men det är ju så. Nej, men det kommer att råka ut för allt. Alla oförstående människor också som är rädda för sin egen,
ja,
sanning. Det är ju det som är fienden där ute. Alltså alla som, nästan som att de är utsedda av en jävla gud som så här, gör det svårt också.
Så är det ju.
Lägg in lite extra utmaningar så att han kanske blir jätteensam under sin kamp,
ja,
att överleva.
Men så har jag märkt genom åren här. De enda som reagerar negativt eller lite hånande eller ifrågasättande kring min nykterhet är ju människor där det hotas någonting hos dem.
Mm.
Det är ju bara dem.
Mm.
För alla andra människor reagerar bara så här: ja, men toppen, fan vilken bra grej.
Det är trygga människor som gör så.
Ja, eller inte alls. Mm, eller så bryr de sig inte. Nej. Men alla som reagerar negativt, det är ju människor som bara så här, de känner någonting, aj, aj, aj. Liksom,
ja, kanske borde jag också, ja, borde jag också bli,
ja, men precis,
autentisk. Så det får man vara beredd på. Men det är också, man kan bli ledsen under tiden ändå av sånt.
Ja, ja, ja. Jag blev ledsen när jag hörde dig, Tom och Petter, liksom.
Ja, dumt.
Men skitsamma, du är här nu.
Ja, det går inte heller att skämmas över när man var.
Nej,
man kan bara bli bättre.
Såklart inte.
Man kan bara bli bättre.
Jag tycker vi enas i att vi är stolta, glada och tacksamma över vad vi är just nu.
Ja, och strävan mot att göra det ännu bättre.
Du får gärna komma tillbaka i framtiden och prata ännu mer om den här resan. För att det känns som att du ändå har mycket kvar och det är bara spännande att höra dem.
Ja, fan, det händer grejer nu.
Det gör
mig.
Det gör det. Tack för att du kom, Kalle.
Tack för att jag fick.
Wow, Kalle. Du är så modig och så stark som vågar dela med dig om de här sköra och, ja, fina sakerna. Det här avsnittet var verkligen speciellt på riktigt och jag känner mig genuint imponerad av alla insikter som du har fått i din process. Ja, det här var häftigt att få ta del av. Ni får jättegärna att fortsätta sprida den här podden till alla ni känner. Och ja, hur gör ni det då? Jo, ni kan prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för en vän. Så att den här podden kan växa ännu mer och hjälpa ännu fler människor. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Och ni får gärna följa oss där och skicka feedback. Ja, allt som ni gör. Det är så himla fint när ni hör av er och speglar mig i det här arbetet, så jag vet vad jag ska göra annorlunda och vad jag kan göra bättre. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i mitt arbete med den här podden, då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men framför allt, stort tack till alla ni som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Var rädda om er så länge. Puss och kram från Nemo Hedén.